Så, säger jag hej och välkomna till avsnitt 52 utav Modiga människor. Idag är min gäst läkaren Hans Singmark. Han är specialist i intern- och lungmedicin och även medförfattare till en debattartikel om läkemedlet ivermektin. Men innan jag lämnar ordet över till Hans Jag vill verkligen tacka för allt stöd som jag får. Alla ni som skriver och alla ni som stöttar. Samt att jag vill bara påminna er om att ni jättegärna får gå in på YouTube-kanalen och trycka på prenumerera-knappen så att kanalen även växer där. Men nu tänkte jag att jag lämnar ordet över till dig, Hans. Välkommen.
Ja, tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Absolut. Ja.
Ja, du har ju som sagt, du är en av författarna till den här debattartikeln som jag tycker att det är fantastiskt att ni fick ut den i Dagens Medicin. Mm.
Ja, det får jag väl säga. Det var ju jätteroligt. Ja. Vi var jätteglada här att vi fick ut den och i en så pass stor svensk medicin tidskrift också, så att det, och vi tror ju att det är ett uttryck för att det, liksom att det finns ett groende intresse för det här läkemedlet i Sverige. Att vi anar sådana strömningar och att det är ett uttryck för det faktiskt. Så att det, men det är ett spännande preparat, det måste jag säga. Så är det, ja.
Och en av sakerna som jag vet, det är att för ett år sedan så kunde du som läkare inte skriva ut det här preparatet.
Nej, precis. Och det har ju, vi upptäckte det, jag och Magnus här. Vi har förstått det, va? Ja, men för ett år så fanns inte det här att tillgå i Sverige. Det är ju ursprungligen ett maskpreparat, va? För maskmedel används ju worldwide, va? Det är ju sedan många, många år ett gammalt beprövat preparat och upptäcktes 1975, men det har inte fått, det är inom salva tror jag, va? Men inte som i tablettform. Och sen så upptäckte vi nu för bara ett par veckor sedan att det finns faktiskt i fast då, i namnet Skatol heter det. Och det har indikation, mask och skabb främst då. Men det, nu finns det att förskriva för svenska läkare i Sverige. Så att det, och vi fick faktiskt meddelande igår från Läkemedelsverket också att det är OK alltså för svenska läkare att skriva ut det. Men det är liksom så att säga på läkarens ansvar. Mm. Man skriver det då ut, alltså off-label kallar man det för, utanför indikation. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt positivt. Så, att säga. Så det finns tillgå. Ja,
men det är, jag tycker att det är helt fantastiskt. Alltså det är ju jättestora nyheter.
Ja, precis. Vi var ju 13 stycken som skickade ett brev för en vecka sedan nu här. Det var ju liksom en produkt av den här artikeln, va? Så sa vi det att vi ändå, ja, skriver ett brev till Läkemedelsverket om att få, alltså att vi får det inom indikation, va? Att vi får det rekommenderat. Ett önskemål om det är att vi vill liksom behandla människor med den här infektionen, med det här preparatet. Och, så att säga, det görs internationellt och att varför inte i Sverige. Och vi fick svar igår att det är fortfarande inte rekommenderat, men det är okej att använda för svenska läkare. Så det är ju, jag tror det kommer. Jag tror alltså att det kommer bli rekommenderat så småningom. Det är vad jag liksom tror. Men det breder ut sig över världen på något sätt. Vad jag tycker man är. Det finns i många länder och regioner och finns i europeiska länder också.
Ja. För det tar ni ju upp i artikeln där, att det, du kommer inte ihåg.
Nej, Tjeckoslovakien finns med i artikeln där, men det är även delar av Tyskland vet jag. Bulgarien vill jag minnas också, som så att säga har tagit egna beslut och så att säga, ja. Så har fått indikation. Sen finns det ju, Argentina har haft det sedan ett år tillbaka i alla fall, och Mexiko och så vidare. Paraguay, Peru vet jag. Den här, ja, det refererar vi till FLCC Alliance, och det är ju en organisation, eller det är ett antal, vet jag, Magnus Buling berättade om att det är ju intensivvårdsläkare som är med nischade på infektioner och lungmedicinare som har gått samman i USA och har ju hjälpt världen, alltså med många, många olika preparat, och i Sverige så använder ju alltså mycket av deras rekommendationer, och de talar ju starkt för det här preparatet, så att det, ja. Ja, så är det. Ja, vi får se.
Det händer saker.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det tycker jag.
Men är det många läkare som har hört av sig till dig? Alltså utöver de som ni redan har samtalat med?
Nej, jag har ju hört av mig lite grann. Så att säga. Vi skriver de där artiklarna. Sen får den, eller den artikeln, och sen så får det ju liksom, förhoppningsvis får den vingar. Va? Och framförallt att man, alltså att det här preparatet har nog funnits på mångas läppar, va? Att det ändå, jag kan inte vara den enda som liksom ändå har hört talas om det för ett par månader sedan, va? Men sen vet jag inte hur, liksom, hur mycket man vågar prata om det runt kaffebordet, men får man ut en sån här artikel så blir det legitimerat att plötsligt prata om det, va? Att man sår ett frö, så kan man så säga. Men jag har inte hört någonting mer än så. Jag vet att jag har hört av mig till någon infektionsläkare och fått, men inte fått någon respons. Men jag tror att det liksom, jag hoppas att ändå att det diskuteras i alla fall. Att det är okej att prata om det.
Ja, det glädjer mig väldigt. Men nu så tänker jag, om vi, du är ju lungläkare.
Ja.
Och du har också jobbat under hela den här tiden.
Absolut, precis. Jag har stått i det här nu i över ett år. Nu är det ingenting för närvarande. Vi får väl se, förhoppningsvis så blir det väl inget mer. Det är väl, men, ja, vi, ingen vet ju, va, men hur det blir. Ja, nej, det är korrekt. Jag har inte, jag ska säga så här. Det är ju infektionsläkarna som främst har den här. De har ju stått i det varenda dag, kan jag säga. I alla fall under, så att säga, våren och den här våren, verkligen. Sen så har ju intensivvårdsläkaren också har ju med sig det här. Så. Jag är på lungmedicin, lungavdelningen. Och sen har vi haft epidemivårdsavdelningar här i Halmstad. Och där har jag, så att säga, bitvis, periodvis varit ansvarig för de här covidavdelningarna. Men det är inte varje dag, men jag har ju stått i det. Jag har varit på akuten, jag har träffat många, många, många patienter med den här infektionen så under hela det här året. Ja. Eller drygt året. Ja.
Men det jag ändå har förstått är ju att media utmålar ju en bild. Och när vi har pratat så har det ju inte känts som att du har gått hem med hjärtat i halsgropen varje dag. Av samma anledning som liksom media pumpar ut för att skrämmas?
Nej, det kan jag inte säga. Nej, jag är inte, jag är, för personligen så är jag inte rädd för det. Nej. Sen är det väl så, jag sitter ju på två stolar. Jag menar, jag har ju mött människor som har drabbats av det här. Och vi har ju också på lungmedicin att vi har ju några stycken som har blivit skadade också av infektionen. Så att det krävs syrgas i hemmet och sådär. De flesta, de tillfrisknar ändå. Men det är några som tyvärr alltså får med sig skadade. De flesta fixar det liksom. Så kan man säga. Det liksom blåser förbi med rätt så mindre symptom. Men jag vet inte. Jag var rädd i början när det liksom dök upp det här. Då kändes det lite läskigt faktiskt för första gången i hela mitt liv, men det så var inte, men det känns lugnare där så lite. Jag har respekt för det, men jag känner det själv inte. Det är som jag vet att jag frågade en SAS-pilot en gång för många år sedan. Jag är lite flygrädd, va? Så jag tycker det är skönt när vi landar och får kliva av flygplanet, va? Då frågar jag honom så här: är du rädd? Liksom, och då skrattade han, har ju flugit sedan 1991, va? Och sa nej, verkligen inte. Och det kan jag väl känna själv också, att alltså, det går inte att gå runt och vara rädd och gå till jobbet, va? Det funkar inte, utan men det är klart, i början visste inte så mycket, och man pratade om 3-4% mortalitet, alltså dödlighet i den här. Det var de första uppgifterna, och jag kommer ihåg att första läkarmötet vi hade, när vår chef liksom målade upp kurvor och sådär, jag kommer inte ihåg hur många 100 patienter vi skulle ha hand om, och det var ju precis knäpptyst där, va? Vi satt hela gänget där och man kunde höra en nål falla till golvet. Så det är klart, där var det ju, det tror jag var många av oss som kände att okej, vad handlar det här om egentligen? Och är liksom vår egen hälsa hotad? Liksom, så att, så här, men, sen har det farit igenom de flesta av oss, den här infektionen, och att en i våras här, som är faktiskt rätt svårt sjuk med honom. Men nej, på din fråga så nej, nu känner jag inte att jag det skulle inte gå, jag skulle inte fixa att gå till jobbet om jag skulle gå runt och vara rädd för det. Nej.
Nej.
Det är inte.
Nej. Men nästa fråga då också, de här krigszonerna som det målas upp ständigt på sjukhus, att det är som att ni kan knappt ta er fram liksom i drivor. Det är ju faktiskt det som står.
Ja. Nej, så det har ju varit ansträngt, och man har ju fått bygga om sjukhuset på ett sätt jag inte varit med om tidigare, både akutmottagningen så att säga för ett år sedan, och så att man fick liksom tänka om, och det är ju någonting som vi anställda, eller vi som jobbar då på akuten då, i medicinkliniken, det gick på ett par dagar så hade vi liksom byggt om det där, så att det, på ett sätt som gick att jobba för oss. Så det var otroligt att se, och det var några stycken som var drivande, djupt imponerade av de här människorna, hur de liksom tog sig an det här, och hur man liksom planerade då, och fick då snurra, va. Sen så är det ju svårt att jobba i det här. Jag menar, vem har och inte, och hur ska vi hantera om man får vänta flera timmar på svar och så vidare, och vad kan den vara om man måste hålla i? Så det är svårt att jobba i det på ett sätt som är något av varit med om tidigare. Och sen, jag vet, för ett år sedan så drabbades ju inte Halland så mycket. Det var väl mer Stockholmsområdet, vet jag. Vi fick ju inte de där hundratals, utan men vi fick ju vårt också, så att vi hade ju patienter, men det var ju betydligt mindre än vad vi liksom var förberedda för, så att säga. Så det är ju väl. Sen nu i våras så var det ju mer. Det var ju, och vi hade, jag tror vi ett par tillfällen kanske upp mot 60 patienter och sådär. Det kanske inte låter så mycket, men det är mycket kring det och ta hand om det och sådär. Men jag kan inte säga att det var en krigszon, nej, utan bara att vi fick organisera om oss här, va? Och det fanns ju alltid en oro liksom, jaha, kan det bli 120 då om det här är 60? Mm. Det blev inte. Mm. Men sen är det mycket annat som fått stå tillbaka, det kan vi märka. Men jag har inte hört att Sverige ska ha, jag tror alla som har, det har jag inte hört något om, alltså att jag tror alla som har fått vård eller behövt vård har fått vård, så har någon krigsskådeplats, det har jag, det kan jag inte säga i alla fall inte här. Men det har ju varit annorlunda, ja, absolut.
Men som du säger, mycket annat har ju fått stå tillbaka. Jag tänker att operationer och sånt som kanske inte är livshotande.
Nej. Det är sånt som jag läst om, så att säga. Det har inte jag blivit berörd av så mycket. Men det är klart att om man ändrar och tar personal från andra ställen för att bemanna de här epidemivårdsavdelningarna, så har det varit. Det blir lidande. Så är det. Men det är inte så att jag har fått stå tillbaka, utan de som har behövt en akut operation har ju fått det. Så är det. Jag har inte varit i den, så jag kan, men jag har inte hört något annat i alla fall. Men sen kanske... Sen, vi har nog märkt av att, och det var framförallt för ett år sedan, att människor, alltså det finns en rädsla för det, va? Och det gjorde, det har ju andra pratat om också, att man har undvikit att komma till sjukvården Man har liksom dragit på symptom på ett sätt som jag inte heller varit med om, att folk kan ha gått med bröstsmärta kanske för länge, va? Och tänkt att det går över. Så det, gör, det finns ju de som gör det ändå av rädsla för vad det skulle kunna vara. Men jag tycker väl ändå att det var kanske fler som gjorde det under, den, under vår, i våras. Då. Så är det. Men att man då hade en... Ja, vad ska man göra? Liksom? Och jag tror också, det har vi märkt lite grann här, att, att man kanske har gått lite för länge med symptom från luftvägar, så visar det sig vara en cancer. Så det är att vi har... Man, vi anar det lite grann, så kan jag säga. Mm. Vi som kanske skjuter lite mer på att söka sjukvård. Mm. I rädsla för att det här... Oj, och det kan jag säga, det var också väldigt... Det har jag heller aldrig någonsin varit med om. Jag har alltid... alltså när människor kommer till en akutmottagning så är det ju lite grann... Man har ju tappat kontrollen, va? Man... sjuk och så, och så till slut så känner man, nej men jag vet inte vad det är, och sen så jag måste ha hjälp, och så kommer man till akutmottagningen och då alltså folk kommer ju till akutmottagningen då med, men det infinner sig oftast ett lugn, va? Att åh vad skönt att vara här, vad skönt att träffa dig och träffa er, och nu får jag hjälp, och sen så kan det vara att sådana här symptom släpper liksom, bara för att man är där på plats, va? Det finns en trygghet att komma till sjukvården. Och det var, alltså jag, det kommer jag ihåg, det var över en natt alltså. Så plötsligt så var det, ja, största hotet, va? Sjukvården var, gå inte dit, va? Och det där var jättekonstigt alltså. Att här kan man få, ja, det är döden som är här. Det var väldigt, men sen har det lugnat sig, men och jag var lite annorlunda att tackla, får jag säga. Det måste jag säga. Just den här rädslan plötsligt som jag inte har aldrig upplevt. Aldrig.
Att patienterna faktiskt blir, ja, du säger rädda.
Ja.
Har du upplevt att de är rädd för dig också?
Ja. Ta ett steg tillbaka. Så. Det har jag inte varit med om förut. Men ja, men jag tror det har släppt det där också mycket. Det var väldigt annorlunda, mycket mycket märkligt. Jag kommer ihåg när jag upptäckte det, så det var bara shit alltså. Har den här, och ja, vad ska man göra? Ja, så var det.
Ja. En fråga som jag faktiskt diskuterar och ställer till alla. De här PCR-testerna.
PCR-test?
Ja, vad tänker du kring dem?
Ja, de är ju bra om man är sjuk, va? Så vi använder ju dem i andra sammanhang också. Om man kommer in på en akutmottagning och är sjuk och har symptom, så kan det vara bra att veta, i alla fall få en liten riktning på vad det här kan vara. Och då har vi de här PCR-testerna. Och där är de ju bra. Men det gäller ju att lägga ihop ett pussel här. Att symptom och anamnes, alltså sjukdomshistoria. Och få en känsla för vad det är. Va? Och sen så tar man sitt PCR-test. Och sen så är det då kanske rent av en träff. Jaha, det är visst. Vi har, det här det verkar vara det. Okej, ja, men då vet vi vad det är. Ja, men då måste vi göra si, eller vi måste göra så. Och vi måste gå in med den och den behandlingen. Så jag kan säga att det här med PCR-test är ju en bricka i ett pussel, ett detektivarbete, att förstå vad det handlar om. Och så att, där kan jag ju ha mina funderingar kring det här med att och det vet jag har diskuterats, alltså att hålla på att ta det här i tid och otid liksom, på människor som har lite symptom eller till och med inte har några symptom, att det kan bli konstiga svar. Och så att det är ju, så jag har nog själv känt att det är lite overdoing it att hålla på ut i samhället så här viset, utan att man ska, och det var ju så i början att man stannade här direkt i sjukvården. Då, man måste kunna tolka det här. Så är det. Men sen är det ju tokigt också med de där testerna, för de kan ju vara positiva länge. Det har vi sett. Alltså det, när vi Det kan vara människor som har haft den här infektionen och sen så är de där av en annan anledning 6 veckor senare och så är det positivt. Va? Jag menar, då blir det problem. Liksom. Då får man börja liksom, ha hur många sådana här CT-varv. Det är ju något som har dykt upp där. Det finns säkert med att man har alltså hur många replikationer av det här DNA som det här som man letar efter med PCR-test, hur många sådana var, och så får man försöka förhålla sig till det, om det här är faktiskt en tecken på en övergången infektion eller om det är på en uppblossande och så vidare. Så att det kan ju vara, det har jag varit med om mer än en gång, stått och undrat här hur vi ska göra med det här svaret liksom. Och det är inom sjukvården.
Ja, men jag bor ganska lantligt och det var en period här som det kom ganska mycket såna sjukvårdsbilar ut här vid mig, och folk med munskydd och visir som kliver ur bilen och kommer för att ta beställda PCR-test på folk.
Det är väl sån smittskydds- eller spårning då, smittspårning kan jag tänka, jag vet inte.
Nej, men det var också mycket folk runt omkring som sa så, nu har vi testat oss och vi känner oss inte sjuka, men 3 av oss har det och nu måste vi isolera oss. Och det har också funderat jättemycket på, men om jag inte känner mig sjuk, ska jag då isolera mig 10 dagar och 2 av familjens medlemmar inte har upp visat.
Det diskuteras ju det där, alltså det här med asymptomatisk infektion, tänker du säkert på asymptom, alltså ingen symptom. Du har ett positivt PCR-test eller du kanske har infektion men inte har några symptom. Jag vet för lite om det där, men det låter konstigt att liksom, ha ett virus som inte så att säga, immunsystemet svarar på. Alltså, viruset är ju en sak. Alltså, symptomen får man av immunsystemet. Va? Immunsystemet som svarar på någonting. Har du en bakteriell infektion eller i fingret, så blir fingret rött och svullet. Och det är immunsystemet som gör det röda svullna fingret, inte bakterier. Har man inget immunsystem blir det inget rött och svullet finger. Va? Och det är samma med virus. Jag menar, det är immunsystemet som ger symptom. Och jag undrar över det där med att liksom ha ett nytt virus, så att det är ett nytt virus och sen inte ha symptom. Men, ja, vad är vad där? Men det är i alla fall visat här, och jag vet den här Peter McCullough, han är ju en kardiolog, väldigt aktiv i USA, han refererar, jag kommer inte ihåg vilken artikel, men jag har sett andra också där man då mer eller mindre säger att det här med asymptomatisk spridning, det är väldigt ovanligt. Anders Tegnell sa det också, jag har sparat faktiskt ett litet klipp av honom där. Vi har inga tecken att det har ens förekommit i Sverige, så asymptomatisk, alltså icke-symptomgivande smittöverföring, så att det, jag tror att det är på det viset. Det är min personliga liksom. Ja, sen förekommer det säkert, men det är först och främst människor med symptom, alltså hosta, nysning, feber och sånt där. Där har vi det. Men det så. Att, stanna hemma när du är sjuk, det är väl det som jag tvättar händerna, stanna hemma när du är sjuk, det är väl liksom måttet.
Det tänker jag, så har det väl varit i min värld i alla fall, i alla tider. Jag är sjuk, så går jag ju inte iväg och smittar någon. Men nu så sprids ju, det står ju faktiskt överallt på reklamskyltar. Det går liksom inte att värja sig. Att även om du känner dig frisk så kan du vara sjuk. Och det är ju lite lurigare. Liksom.
Ja, precis. Ja, nej, som sagt, det är klart, det finns ju en liten inkubationstid där man säger att man får viruset och sen så är det väl ett par timmar, ett dygn kanske, som innan symptomen kommer. Men sen är ju frågan, de lärde sig säkert hur mycket man smittar egentligen i den fasen, men det är klart. Nej, det här är svårt. Men jag vilar nog på de här studierna som är gjorda där man då kan visa att i princip så inget är 100% i den här världen, men att man kan nog vila på att tänker jag i alla fall, det är min egen, att är man kärnfrisk, inte ett litet symptom och du springer en mil, jag menar då, jag ser inte hur ska vi gå runt och Det känns svårt där. Ja, nej, och vi har ju mycket av det här med att isolera sig. Och det är också, jag har varit med i någon annan artikel här också, va? Men det här med att isolera friska, va? Jag tycker det är svårt. Det är konstigt för mig, det har vi aldrig hållit på med någonsin i världshistorien, vad jag vet. Men nu gör det. Man brukar tänka på när skeppen seglade in i Stockholms hamn, va, så fick man hoppa av i de här, på öar, va, där de hade de här sanatorierna. Om sjömännen hostade och hade sig, va, då fick de hoppa land där på öarna. Bara överlevde de, så fick de åka vidare. Va. Mm. Att det liksom är att isolera en sjuk, det har vi gjort liksom i århundraden. Va. Och det är ju det vi gör när vi stannar hemma från jobbet, för man är sjuk, va, man isolerar en sjuke. Och det har vi nog varit i Tegnell och Folkhälsomyndigheten har haft den linjen här i Sverige, och det är ju det tror jag på. Jag tror vi ska fortsätta att tänka så också lite.
Men jag hörde för redan ett par månader sedan, så vet jag att Sven Roman sa att han trodde att vi hade en 80% i flockimmunitet.
Ja, säkert. Alltså det, jag kan inga siffror här. Va? Det är klart, det vore ju fantastiskt om jag hade det. För det innebär ju att det här är över. Men alltså, någon gång så tar ju sånt här slut. Va? Om vi tittar bakåt i historien, så spanska sjukan finns ju inte längre. Va?
Nej.
Hongkong-influensan, asiaten, allt vad de heter. Va? De här som har dragit över de här samhällena. Det finns ju många, många exempel. Mm. Och det varar väl 1,5 år, det kommer, jag förstår, i vågor. Va? Men det tänker jag med det här också. Det här blåser ju över. Va?
Mm.
Och människor får en immunitet mot det hela. Va? Sen så går det ebbar ut. Va?
Mm.
Så jag är alldeles fullkomligt trygg med att det kommer bli med det här också. Och vi kanske rent av är där redan. Som den, jag vet inte. Och, jag vet inte. Mm. Vi får se.
Men jag ändå frågar dig som läkare, så ser jag ju ständigt i den här debatten att vår flockimmunitet, att vi kan inte lita på den i det här fallet, och att det verkar liksom vara andra spelregler nu.
Ja, jag vet inte. Jag tror vi ska... Jag vet inte. Vi får nog titta bakåt och se hur naturens skapelsen har löst det här tidigare. Det är ju genom att människor får en infektion och sen så minns våra immunsystem. De fotograferar, va? Det är det stöter på, va? Immunsystemen, vi har... Jag menar, jag brukar tänka på det. Hade vi inga immunsystem här, någon av oss skulle inte klara sin sekund här på jorden, va?
Nej.
Ingen av oss, va? Så att det... Och vi har mycket, liksom varje dag har vi att tacka vårt immunsystem, alltså flera tusen gånger om. Men det har stött på tusentals virus och tusentals bakterier och svampar och parasiter och maskar och djur. Vad, va? Och det fotograferar och har sig, va? Och vi, mycket av det här som, jag menar, immunsystemet, mycket känner vi inte till hur det jobbar, va? Och att vi inte skulle fotografera det här viruset, alltså jag vet inte hur... Jag har haft en diskussion med infektionsläkare och de är nog av samma åsikt. Va?
Mm.
Men, så tänker jag i alla fall personligen. Va? Att, det låter lite märkligt att man liksom i så fall slänger ut immunsystemet som att det inte finns längre. Men det gör det ju.
Mm.
Vi har ju allt att tacka. Alltså människor som föds utan eller med liksom inkompletta immunsystem, de klarar sig inte.
Nej.
I den här miljön. Mm. Det är så. Och jag vet, jag lyssnar på Dan Eriksson, han är en amerikan, va, från Kalifornien, han är immunolog. Han var inne på det här också, att vi ska ju stöta och blötas med varandra. Våra immunsystem slipas ju hela tiden, va, i det här att vi byter virus, bakterier, bla bla och så vidare, va, att vi, hela tiden. Jag tror det ligger någonting i det. Jag tror verkligen det.
Ja, men då jag frågar och så får du
Ja, jag tänkte på
Ja. Ja, tänkte du på någonting särskilt?
Nej, jag tänkte ivermektin här.
Ja.
Jag tror det.
Ja. Nej, men självklart.
Ja. Mm. Prata artikeln här. Mm. Ja, nej men ett spännande preparat här va? Som det var en professor här. Jag har läst på lite grann här. Det är inte så jag är ingen så att säga. Jag är ingen expert på läkemedlet, så är det. Men jag har ju förstås läst på det och trängt in i det här. Vad det är för ett preparat egentligen. Mm. Och den här professorn Satoshi Onora heter han tror jag. Han upptäckte då att det fanns en bakterie där borta i Japan som, alltså i en fermenteringsprocess så upptäckte han ett ämne som hade döpt till avermektin och som hade då en väldigt god effekt på maskar då framförallt eller ryggradslösa djur va. Och det här visade sig att den vi fick en repolarisering i nervsystemet. Det vill säga att en nervskadande effekt och på just ryggradslösa djur, va? Parasiter, maskar och sånt. Och som i princip är då ofarligt för människa. Och han fick Nobelpris 2015 för det här. Och det finns upptaget på WHO:s lista för så att säga essential drugs, alltså viktiga läkemedel. Och det är då, som vi sa, 3 miljarder doser har man då worldwide så att säga behandlat människor. Det här med flodblindhet, det är något som är alltså människor i de här länderna då, Indien och så vidare, förr i världen kunde bli blinda va? För de fick en parasit i sina ögon. Det är borta den infektion tack vare det här läkemedlet. Mm. Och det är då, jag fick någon kommentar, jag kan inte, det var något i den här artikeln så vet jag att det var någon som hade lagt ett inlägg om och refererat till en källa att det fanns 5509 allvarliga biverkningar, någonting sånt på läkemedlet sedan 1992 va? Mm. Så kontentan är att om man använder det i de doser så att säga som är då rekommenderat som man då, så i princip så ska det här så är det riskfritt att ge till människor. Så är det. Och sen kan man ju tycka då, vad då maskpreparat? Så var liksom covid-19 eller virus. Men jag tror man ska släppa det här med att det visar sig vara väldigt verksamt mot maskar och parasiter. Väldigt, väldigt va. Och i de här länderna så används det va. Men det har också visat sig att det har den här. Och hur det, jag har ingen aning om hur någon har tänkt sig att det kanske fungerar på virus också. Och jag kan inte historien där, men det här. Enligt litteraturen och enligt studier och enligt de människor här som har studerat det närmare, enligt FLCCC då, så har det flera stycken mekanismer som hämmar virusreplikation. Man har kunnat visa det både i sådana här alltså cellkulturer då, i labb. Där det här läkemedlet då, alltså viruset tar ju sig in i våra celler va, det är ju, ja. Proteinbehållare kanske som har ett arvsanlag med sig va? Och som då, så att säga, tar sig in i våra celler eller de målceller det har och sen så hijack då, den kapar cellen och ser till att våra celler börjar producera viruskopier va? Och sen så utsöndras de här cellerna från den här cellen och en mänsklig cell som är infekterad. Är det för avancerat just det?
Nej, jag...
Ja, så en cell som är då virusinfekterad, den är dömd att gå under. Va? Antingen så svälter den ihjäl, den producerar inget egna så att säga, ämne för sin egen överlevnad, utan bara viruskopier. Va? Och då så kommer den till slut svälta ihjäl. Eller också så kommer den att säga, producera så mycket viruspartiklar så att den till slut spricker. Mm. Och när den spricker, så att säga, om vi säger att det är luftrören, och så kommer vi att hosta ut det där, och sen så sprids de här viruspartiklarna med vinden eller med ut i luften. Eller också så är det immunsystemet som upptäcker den och tar bort det. Så att det är tre sätt som en virusinfekterad cell dör. Men då har det visat sig att det här ivermektin även blockerar, i det här fallet, sättet som, alltså SARS-CoV-2, det här viruspartikelns sätt att ta sig in i målcellen. Den gör det genom en receptor som heter ACE2, och den, så att säga, blockerar den. Så att viruset liksom tar sig inte in i våra celler. Så dels är det att den hämmar replikation. Alltså att den här virus, den gör det genom att binda in till sådana ämnen som, så att säga, dubblerar arvsanlaget då, när celler då producerar viruspartiklar. Och den hämmar även virusets förmåga att ta sig in i cellen. Mm. Så att det på flera sätt då. Så det gör ju att det här är otroligt intressant, det här läkemedlet då. Och sen, det vi har problem med på sjukhuset, och här har jag bara läst i litteraturen, va? Det är som den här Pierre Corey, han hade en hearing då för senaten i USA för något år sedan. Jag lyssnade på den för ett par månader sedan. Och han sa väl det också, att ja, men man tror att det är en mirakeldrog. Ja, nästan så kan man ju känna. Men även då i den här, alltså hos ett fåtal, så ser vi ju att man har sin infektion, immunsystemet, så att säga, tar hand om infektionen, men sen får du en överreaktion på immunsystemet. Att du får en, så att säga, man pratar om den här cytokinkaskad, cytokinstorm. Och det är då man är på sjukhus. Och det är då som kortison har effekter vi ger till människor. Hög dos kortison, man ger blodförtunning, man ger syrgas och så. Men även där så verkar ivermektin kunna hjälpa till. Så att det finns ju många. Det gör ju att det verkar både kunna ha en funktion som profylax, alltså att man tar det utifrån, eller så att säga för att som ett skydd. Mm. Det har man gjort studier på i Argentina bland annat, och att man ger till vårdpersonal engångsdoser, och då har det då kunnat få ett skydd mot den här infektionen. Och även under själva infektionen. Mm. Så att det, och jag vet att det studeras nu. I Oxford till exempel, Oxford University nu, så har man då gått igång med en studie på det här läkemedlet. Och jag tror man har, det är nu i juni, så att det är på gång. Mm. Känslan är ju att det här, vi har inte sett slutet på det här preparatet. Det tror inte jag faktiskt.
Nej. Vi får se. Ja, men det låter ju som att det är väldigt verksamt.
Ja, alltså det, jag menar, om man nu ska, jag har aldrig använt det, va? Men som sagt, det känns ju som att det här, vad är det här liksom? Det här är ju jättespännande. Så är det. Hur det här börjar egentligen, det är ju också en lite sådär, jag menar, jag, som sagt, man hör det, va? Och sen så, ja just det, ivermektin, ja, det var något maskmedel och så, va? Jag menar, det, och sen så, du vet, det droppar på, va? Jaha, och hur jag liksom riktigt fick upp, eller undrar över det här, det var en, jag har inte hört av honom på flera år, va? Men det är min svägerskas för detta man, va? Han var så, och så fick vi ett sms, eller jag fick ett sms för ett par månader, och det visade sig att han bor i Mexiko. Jaha, liksom, och vad jätteroligt. Det var angående de här artiklarna, va? Han, så jag visste inte, jag menar, hur det når Mexiko, men då har han flyttat till Portugal, och sen så stack han till Mexiko, så han spenderar vintern i Mexiko. Och så berättar han då att han har fått infektionen och blivit rätt sjuk. Va? Och så säger han att han har fått det här preparatet och liksom blivit snabbt rätt så mycket bättre. Det här är bara ett fall som jag har hört ett annat också. Det är möjligt att han kunde ha blivit bra ändå. Jag ska inte säga inte så, va? Men i Mexiko där så har de ju det här preparatet. Och så när han då berättar att han blev rätt drabbad av infektionen och får behandling och liksom återhämtar sig rätt så fort. Liksom. Det gör ju roligt att det är så här, men vad är det här för någonting? Liksom. Mm. Så på den vägen är det, va? Mm. Så vi får se. Ja, vi får se nu, men det är... Det var lite om ivermektin.
Ja, så ni rubriken på den här debattartikeln.
Ja.
Ja, den pratar ju om att den här medicinen, det här läkemedlet, skulle kunna vara slutet på injektionerna. Och jag förstår att det kanske, ja, du får...
Ja, nej, jag är inte så att säga. Jag tror inte att det här är liksom the one and only. Jag tror att det är en del av flera preparat. Va? Så att jag känner väl snarare att jag är för det här preparatet. Men, det gör jag. Sen kan man ju tänka att det här är ju ingenting som bryr sig om det här, om det nu är så här att det här är på det här viset, det här preparatet, att det har den här effekten. Mm. Så bryr det sig inte om några varianter, va?
Nej.
Förstår du? Mm. Det är inte så att liksom det funkar bara på den varianten eller den. Jag menar, den hämmar virusreplikationen.
Mm. Jag fick faktiskt en fråga här. Folk skriver ju frågor under tiden. Mm. Och det är någon som undrar över... vad ska jag... Här, vänta. Delta-varianten. Jag vet inte vad den tog vägen. Precis, så hur kan man veta, hur kan ni veta om det rör sig om en delta-variant slash...
Nej, jag vet inte heller riktigt hur de hittar de där, men jag har förstått, alltså, om man tar det här viruset så är ju det, coronavirus finns ju, det finns ju många mängder. Det första jag gjorde till exempel för ett år sedan, det var ju, jag vet, när jag var nere på akuten, och sen, så, och vi har någonting som heter viruspanel. Om man säger så här, det kommer in en sjuk människa, vi tar en viruspanel. Mm. Och då är det så att den söker, det är ju PCR, alltså PCR-metoden, för 15 olika virus. Mm. Och då visar det sig, och det hade jag ingen aning om, men 4 av de här 15 är coronavirus. Va? Mm. Så det här är ju en variant av det. Och coronaviruset, återigen, jag är ingen virolog, men jag förstår så är det själva partikeln, behållaren, som har DNA är stabilt, va? Mm. Det förändrar sig inte. Till skillnad mot ett influensavirus till exempel. Där har vi, det kan bli liksom nya virus, så att säga, behållare. Medan coronaviruset är själva behållaren är stabil. Men det som ändrar sig, det är de här spikproteinerna. Ytproteinerna. Och det är spikproteinerna som är nycklarna att ta sig in i våra celler. Mm. Via den här ACE2-receptorn, va? Så, och då när de klockar in spikproteinet ACE2-receptorn, då kommer våra celler ta in viruset. Mm. Men det som ändrar sig, det är själva det här spikproteinet. Det är liksom, det muterar och ändrar sig. Va? Och jag förstår så muterar det väldigt lätt. Va? Så att, det kommer att bli fler såna här varianter hit och dit. Va? Så att det finns många andra varianter. Mm. Det fina med, om vi nu tar immunsystemet, som jag har förstått det i alla fall, så när det stöter på hela viruspartikeln, så fotograferar det hela viruspartikeln plus lite vid sidan om också. Så att det, så att säga, tar med sig ett immunsystemet, liksom, hur det här fungerar. Men återigen, jag vet inte så, va? Men att ändå ha den här förmågan att ta med sig andra varianter eller intilliggande varianter av det här, den här viruspartikeln det stöter på. Mm. Så att det, men sen, jag har ingen aning om hur man upptäcker, jag antar att det är på DNA-nivå, så att det är någon annan, och sen så döper man den då till delta i det här fallet. Och sen, jag vet inte. Men personligen så lägger jag inte så stor vikt vid de här varianterna, utan det gör jag inte.
Så vi får lite frågor här. Det är en kvinna som har ivermektin till sina hästar. Mm. Och då så, jag vet inte, men hon frågar i alla fall, kan jag ta en dos av deras pasta, tro? Alltså jag förstår att du inte kan bara...
Nej, det går inte. Jag kan säga så här, mycket av de här djurpreparaten är ju mänskliga också, så att säga. Så att det är ju, det vi ger till våra djur, det ger vi till oss också. Så att det är inga vattentäta skott däremellan. Men att gå in där, nej, det kan jag inte säga. Eller, det får vara en tag på sitt eget egen lott. Men teoretiskt sett så är, jag menar, ivermektin är ivermektin. Sen om man ger det till djur, va, så är det ett veterinärpreparat. Absolut. Och de får ju mask lite nu då, liksom, boskap och gris och allt för det. Så att, men nu är jag ute på tunn is alltså.
Nej, men jag förstod det, och det är därför jag... Men det är en kvinna här som undrar, kan man ha coronavirus latent i kroppen?
Oj, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag vet att vi har, men det här är ju infektionsläkarnas bord, det är ingenting som jag har stött på, men jag vet att det finns de som har, men det är någon här uppe som man har sett att det finns en kvarvarande virusproduktion, va? Och hur det där funkar, det vet jag inte, men jag vet mer med det, och då har man gått in med de här remdesivir och konvalescensplasma, det finns ju fler monoklonala antikroppar. Det är inga preparat som jag använder, men jag vet att infektionsläkarna har ju använt det i det här fallet. Sen om det kan bli kroniskt, va, det kan det säkert i något unikt fall, men det är inte det vanliga, nej, verkligen inte. Om man nu ska försöka.
Nej, men du är ju jättebra, du sitter här och svarar live liksom på frågor, så det... Men jag tycker så här, vi återgår till den här ivermectin-artikeln, så för det tänker jag så här, det är ju ingen hemlighet att ni inte hade så lätt att publicera den här.
Ja, nej, men det är, ja. Det är ju med Magnus som har haft den här kommunikationen, va? Han har ju varit, Magnus Buling här, så har ju varit liksom hållet i artikeln, va? Sen har jag och Magnus jobbat tillsammans här. Sture har ju funnits med i bakgrunden, Sture Blom, men han har ju försökt myntat det här uttrycket att det här är det preparat som kommer att avsluta pandemin, så att det är Sture Blomberg. Han har varit med länge, jag ska inte svåra mig om han har rätt, men absolut. Va? Vi försökte ju med, om det var Läkartidningen först där, va? Och sen så var Dagens Medicin. Men de hade ju uppenbarligen ett intresse, va? Och återkom ju. Va? Och det är inte ovanligt att det är på det sättet. Att det första som kom, att nej, men det här kan vi inte skriva riktigt. Eller så här skulle vi vilja ha med. Eller så här. Och det var väl det de liksom... Och i det här fallet tycker jag, det har vi sagt, att artikeln blev ju 3 gånger bättre. Efter att ha haft den här dialogen med Dagens Medicin. Men sen tog hon det. Det var...
Och det är ju stort att ni fick den publicerad där, tycker jag.
Ja. Det har vi nog känt också, att fasiken, det här är ju ett läkemedel vi vill använda och hoppas liksom kunna... På mer. Vi har ingen aning om hur hösten blir, eller hur? Men att ändå, och inte minst ge till människor, va, om man har, det är inte så att man behöver vara på sjukhus för att man har infektioner, men det kanske är att man besöker sjukhus och så säger sig, nej, men du behöver ingen syrgas, du allt ser bra ut och prona ser fint ut och så, va. Du får liksom, du kan gå hem igen, va, men att du har ett preparat. Jag vet inte, tappar tråden här.
Ja, nej men det kan vi väl, för det pratade vi ju lite innan om, att till exempel om jag tar exemplet som min egen gamla mamma som skulle känna en väldigt trygghet med att ha någonting utskrivet när hon åker hem.
Ja, precis, exakt. Ja. Nej, jag personligen säger jag det, jag har sagt till Magnus Buling också. Jo, det var det vi pratade om där med Dagens Medicin. Ja, nej, men jag vet inte säga att det var svårt. Alltså det, utan jag tror, ärligt talat, jag tror att det handlar om att de känner ju av liksom strömningar. Och att det här är lite på plats nu, att ändå ta en sån här artikel. Men sen sticker den ju ut kanske, eller sticker ut och sticker ut. Men den är, det kommer med något nytt. Vi kände ju det också, att det liksom är, oj vad är det här? Jag vet inte, jag kan inte säga att det var liksom motstånd, utan det är inte det vi fick kämpa, nej. Utan jag tror nog bara att, jag tänker att det är ett uttryck för att det finns liksom hos oss att det här, att en undran och så. Ja. Jo, apropå det, jo, men jag ser också framför mig med det här preparatet att att det skulle vara gött att kunna ge det exempelvis till våra, alltså riskgrupper.
Mm.
Att kunna ge det som en profylax. Jag ser det, jag ser inte att det kan bli på det viset, men jag ser potentialen med preparatet. Mm. Att det skulle kunna göra så. Mm. I alla fall för de som vill, va?
Mm.
Att det här kan vara något, va? Om det är så att man har i handen utifall att man får infektionen, krossa glaset, va?
Mm.
Okej, okay, nu tar jag det. Eller att man har en dos, tar det kontinuerligt en gång i månaden eller någonting sånt, så att man har ett skydd, va? Det finns olika studier. I vissa studier så har man gett till vårdpersonal en gång i veckan en viss mängd baserat på kilo och kroppsvikt. Och det finns andra studier som ger en gång i månaden. Och så det beror på lite. Ja. Men man kan nog, det finns olika möjligheter. Men jag ser det som så att det här skulle kunna vara ett preparat som man ger till riskgrupper.
Mm.
Och jag menar, och det har man studerat också. Att man har gjort det. Det finns studier alltså som visar på att det finns goda resultat.
Mm.
Ja, och på det viset så, ja, jag, när Sture Blomberg säger att det här skulle kunna avsluta pandemin. Ja, men jag, någonstans, ja, faktiskt, alltså, jag kan tänka mig det. Vi får se, men samtidigt så är det är ju en kombination av massa saker här. Som säkert, det här är en av dem.
Mm, såklart.
Mm.
Så det har kommit in en fråga och jag funderade på den själv faktiskt, just det här med skador på lungor, för jag tänker ju ändå det är ju din specialitet och vad jag har hört så kan ju då covid ge välja skador på lungorna.
Mm. Ja, vi har några fall, absolut. Ja, det blir ju en ärrvävnad, va, på lungorna. Alltså sår läker ju gärna med ärrvävnad.
Mm.
Sår på huden till exempel, va, som är infekterat, det blir ju ett ärr, va. Och ärrvävnad är ju en tråkig struktur. Det är hårt och tråkigt, va? Mm. Man kan säga att kroppen ersätter komplexa byggstenar med väldigt enkla. Alltså en tändbar hud, va? Med något hårt och tråkigt ärrvävnad. Och den här processen ser vi tyvärr på lunga också. Hos några. Inte alla. Men hos några. Där lungan att det får då att det övergår, alltså när frisknar till då, men att spår, kvarvarande spår är då att det finns ärrvävnad här och var i lungorna, och lungan blir stel och tråkig. Den ska ju vara mjuk och eftergivlig, va, gummiliknande och följa bröstkorgens hävningar, så att säga. Det är alltså själva bröstkorgens hävningar som är sköter i andningen, och där ska liksom lungan bara följa med, va? Och öppna sig för luft och så att säga. Och har man, och är den, blir den plötsligt liksom hård, va? Då blir det knepigt, va? Det är knepigt med både gasutbytet, alltså att lungans förmåga att syresätta blodet, och det blir också knepigt att få den att fylla sig. Det har vi sett.
Och är det en skada som är svår att reparera?
Nej, det går inte.
Det går inte.
Nej, det går inte. Utan det är som det är, va? Det är som, det går inte att ta bort ett ärr liksom på huden. Utan det är samma här med... det är klart. Alltså, jag vet att det är en del som har blivit lungtransplanterade här. Har jag talat om. Alltså, som har, inte, man har överlevt med lungor. Det är svårt skadade av det här. Så det blir lungtransplantation. Så är det.
Mm. Men om vi då liksom går tillbaka till det vi började prata om och det som vi har stor del om, och just ivermektin.
Mm.
Då låter ju det som att det här är någonting som ni skulle slippa se.
Ja.
Och folk skulle slippa drabbas av.
Ja, någonstans. Alltså, det är klart att man kan drista sig den tanken. Att det, om det nu är... Ja, jag menar visst. Det är inte i alla fall, va? Jag säger så, va? Det är, jag tror man ska vara ödmjuk här inför både preparatet och inför vad det här är och hur, vilka vi människor är och hur liksom våra immunsystem och kroppar reagerar på olika sätt. Så att det gäller att vara ödmjuk, tror jag verkligen. Men det är... Nej, men visst, självklart. Är det vad det vad som skrivs om här, vad den här FLCCC då? Det är ju duktiga läkare och forskare och som har skrivit ihop det här, va? Så det är klart att det är intressant läsning, va? Gå gärna in och titta där. Och de har ju släppt en reviewartikel här i december förra året, va, där, med mycket spännande. Det är klart att det känner vi alla tre här, och vi alla som skickar in brevet till Läkemedelsverket också, att vad tycker ni om det här? Titta, förstår jag.
Men jag känner ju väldigt hopp när du pratar om det här.
Jo, men det så kan vi också. Nu har jag varit med förr också, så att säga, men det är klart att jag vi har väl känt det. Vi skriver den här artikeln och nu gör vad jag kan i alla fall för att få till det här. Säger så.
Ja. Nej, men jag menar bara att du faktiskt är med här. Och att du, jag tycker du, och jag vill också säga det, jag tycker det är modigt av dig att vara med. För lite. Ja, men lite som du pratade också om, att du sitter på två stolar. Så att jag vill verkligen ära det.
Jag har följt många människor som har blivit skadade och som har naturligtvis omkommit i det här också. Så är det, så att säga. Samtidigt så det är ju inte alla som får det här. Så är det. Det vet jag ju. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men ja, mod eller inte. Jag har tänkt på det, modiga människor och så vidare. Så, jag känner mig inte så modig. Många gånger som jag verkligen inte har känt mig modig, men jag vet inte. Samtidigt så har jag känt att fasiken, vi måste få finnas. Alltså, vi i det akademiska rummet, va? Min fru brukar återkomma till det. I det här akademiska rummet så ska vi diskutera med varandra. Vi kanske har fel, förstår jag. Då hade vi det. Men det måste få vara så här i det här, i debatt, i det här rummet, va? För att förhoppningsvis komma fram till det bästa lösningen. Så får man stöta och blötas och mötas och så här. Va? Det kan jag känna med det här att ja, men herregud, avsikten med det här är ju diskussionen. Så är det. Vi som sagt, jag har svårt att, är det så här då verkar det vara jätteintressant preparat. Va? Men, låt oss pröva. Och som Magnus Buling säger, vad kan hända? Fasiken, det är riskfritt, va? Ja, det värsta som kan hända är att det inte funkar. Eller hur?
Ja, men jag hoppas att du får börja skriva ut det. Eller du får ju redan skriva ut
det. Vi får se här nu hur framtiden blir. Det kan jag tycka. Men förhoppningsvis, det viktiga är att få igång en diskussion och en debatt och sådär. Det tror jag, ärligt talat, det. Jag är helt övertygad. Utan att jag har fått några signaler om det. Men jag kan inte tänka mig annat än att en sån här artikel ändå sätter spår. Va? Hos många läkare. Det är ju verkligen vad vi hoppas. Va? Och att man får igång den här diskussionen kring kaffebordet och så. Och sen plötsligt så kanske, vem vet. Det är så här det funkar, va, i den här världen. Det är långt ifrån alltid vi vet exakt vad vi ska göra. Va? Men det kommer någon idé någonstans ifrån. Ja, men vi prövar det här. Ja, men hur kommer det sig att vi prövar det där? Jo, men jag har läst det och det och det, där och där. Jaha. Ja, men varför inte? Då gör vi det, va. Och att det här kan, tänk om det kan bli en sån, ett resultat av det här, att det kommer in ett preparat till i verktygslådan. Ja, men vi testar det där. Vad kan hända? Nej, det kan inte hända någonting. Det är väl beprövat, va. Det har funnits med sedan 75. 3 miljarder doser. Biverkningsprofilen är nej. Funkar det? Ja, men vad bra. Och så lär vi oss preparatet, va? Vi får börja använda det. Och det är så det funkar, alltså, i den här världen. Jag menar, i min värld, i den här sjukhusvärlden, eller i läkare, sjukvårdsvärlden. Att det liksom man testar. Så det är väl det. Och så får vi se. Så liksom får det ringa på vattnet. Om det här är något bra. Bra saker överlever. Har en tendens att bli kvar, va? Mm. Jag menar, om man nu tar en process nu. Att det faktiskt används i 10 länder. Minst i världen, va? Och det är i regioner och så vidare. Jag menar, det är ju ett uttryck för någonting.
Det är klart det.
Det är ju det. Va? Jag hör läkare från Filippinerna så att jag lyssnar på. Positiva. En professor från Argentina. Positiv. Jag menar, okej. Okay. Då kör vi. Jag menar, det är därför så.
Ja, men tack så, för att du och Magnus och även Sture då tar stafettpinnen nu. Så det...
Se nu vad det blir av det här.
Ja, jag tycker, ni har ju redan påbörjat.
Ja, det är ja.
Men det kanske är perfekt att avrunda här. Nu har vi kört en timme.
Okej, ja, men det är alla gånger. Precis, då säger vi så.
Ja, nej, men tack så mycket. Verkligen. Och tack till alla er som har tittat. Så då...
Tack själv.
Tack.
Tack.